Ska läsa från vers 1. På Herrens befallning bröt hela Israels menighet upp från öknen Sin och drog från lägerplats till lägerplats, och de slog läger i Refidim. Där hade folket inget vatten att dricka. Då klagade folket på Mose och sa: "Ge oss vatten att dricka." Mose svarade dem: "Varför klagar ni på mig? Varför sätter ni Herren på prov?" Men folket törstade efter vatten och de knotade mot Mose. De sa: "Varför har du fört oss ut ur Egypten så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst?" Och alla som har varit pastor mer än en månad känner igen sig i den här texten och kan lära sig någonting av Moses sätt att hantera knotande, om ni förstår vad jag menar. Men vi går tillbaka till början här. Därför att det är viktigt att förstå att Israels folk, de har alltså tagits ut från Egypten och är på väg mot löfteslandet Israel, Kanaans land. De är mitt emellan, ute i öknen Sinai halvön, och går omkring. Och alla som har varit i en öken vet att man är rätt så beroende av vatten. Det är man ju egentligen även om man inte skulle befinna sig i en öken. Men kanske extra mycket där. Så det är liksom... Ser ni det framför er hur de går där? Liksom, från lägerplats till lägerplats ute i öknen. Och är riktigt törstiga. Barnen gnäller. Boskapen håller på och törstar ihjäl och så vidare. Men grejen var att Israel var precis i Guds vilja. Det är det som är det konstiga med den texten. De hade gjort precis som Gud hade sagt. Han hade ju befallt dem att gå så här. Det står ju där, på Herrens befallning. Så de befann sig alltså i en torr öken utan någonting att dricka, utan vatten. Men var ändå exakt i Guds vilja. Och det tror jag att många av oss känner igen sig i. Att vi kan... känna, om vi nu tar det in i våran tid, så symboliserar ju vatten den heliga ande. Man kan känna en andlig törst efter Gud. Och man kan längta efter mer av Guds ande och få uppleva mer saker. Men ändå vara helt i Guds vilja. Det är det som den här inledningen av texten lär oss. Man har gjort precis som Gud har sagt. Man har lytt Gud. Man jobbar på rätt sätt i församlingen. Man fyller Guds kallelse. Man gör som han har sagt. Och ändå känner man en törst efter mer av Guds ande och upplevelser. Känner ni igen det där? Israeliternas klagomål var egentligen fullt legitimt, eller hur? Visst hade du och jag också klagat om vi hade gått ut i öknen. Gud hade sagt åt oss att gå ut i öknen. Och så går vi där från lägerplats till lägerplats. Och Gud har glömt att ta med vattnet. Visst hade vi också klagat. Vi hade frågat Gud: "Vad håller du på med?" Liksom. Du glömde en ganska så viktig sak. Och så jag vill påstå att det israeliterna gjorde var inte fel egentligen. Men det var missriktat. De gnällde på Mose. "Mose, vad har du ställt till med? Liksom? Varför har du fört oss ut hit?" Det var inte Moses fel. Det var Guds fel, så att säga. Nu var det inte fel, därför Gud hade en plan med det här. Men ändå, de riktar sin kritik mot Mose. Och det är det jag menar med att varje pastor eller ledare på något sätt i kyrkan vet vad det här handlar om. Man får ofta höra, alltså det dröjde inte mer än... en månad för mig i alla fall, som jag började jobba här. Man fick höra liksom folk som tycker att det ena och det andra är fel. Eller det finns för lite av det. Eller det finns för lite av det. Man får höra sånt som pastor. Och det får man leva med liksom. Det är inte hela världen. Men man kan samtidigt lära sig av den här berättelsen att det Israel skulle ha gjort istället för att klaga till Mose, det var att be till Gud. Och det var precis det Mose gjorde. Han visste inte hur han skulle hantera situationen, så han vände sig till Gud och frågade. Sen kan man ju i och för sig kritisera israeliterna därför att de borde kanske ha vetat bättre. Bara en inte alls lång tid dessförinnan så hade ju Gud fört dem ut ur Egypten genom ett enormt mirakel. Ni vet, de fick gå genom havet. Havet delade på sig framför deras ögon. Och de fick gå där. De borde kunna lita på Gud och förstå att om han kunde göra det, då borde han väl kunna ge oss lite vatten. Är ni med? Så att kanske borde man kunna kräva lite mer av israeliterna, men de var andligt oerfarna och visste inte bättre, kan man väl säga. Så, Mose i nästa vers här, vers 4-7, vänder sig till Gud i bön. Då ska vi se här hur det slutar. Då ropade Mose till Herren och sa: vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar de mig. Herren svarade Mose: ta med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Och ta i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. Se, jag ska stå där framför dig på Horebs klippa och du ska slå på klippan. Då ska vatten komma ut ur den så att folket får att dricka. Mose gjorde så inför de äldste i Israel och han gav platsen namnet Massa och Meriba, eftersom Israels barn hade klagat och satt Herren på prov och sagt: är Herren ibland oss eller inte? Ja, de är så törstiga så de är beredda att stena Mose. Jag vet inte vad det skulle hjälpa liksom, mot törsten. Men det verkar som att det var så. Och Mose vänder sig till Gud och frågar: vad ska jag göra? Gud ger ett fantastiskt bra svar. Som varje andlig ledare bör ta till sig. Det här är ledarskap. Andligt ledarskap. Först vänd dig till Gud med dina problem. Och sen får du svaret: Ta dina närmsta ledare med dig. De du litar på. Människor som, du får välja dem själv. Men människor som står dig nära, som du har förtroende för. Ta dem med dig. Är ni med? Folk som du kan känna samhörighet med, som tycker om dig, som du kan lita på. Ta dem med dig. Och gå. Och det andra: ta din stav med dig, säger Gud. Varför skulle Mose ta staven? Jo, därför att det var den staven som Mose hade använt för att göra mirakel i Egypten. Ni vet, som han slog på Nilfloden och så blev det inte blod. Ni vet vad jag menar? Den staven skulle Mose ta med sig. Varför? Jo, därför att den staven, han höll den i handen och gick iväg med sina förtrogna vänner som han litar på. Då kunde han minnas vad Gud förut hade gjort. De mirakel som Gud hade gjort tidigare mindes han när han höll den här staven. Och det stärkte hans tro för att det kan hända igen. Därför skulle Mose ta med sig den här staven. Så hamnar du i någon form av sån här ett problem helt enkelt, som du inte vet hur du ska lösa exakt. Församlingen kanske är kritisk mot dig i den uppgift du har. De klagar, de tycker du är jobbig, de tycker att allt borde bli bättre. Ta några människor som du litar på. Prata med dem. Ta med dig dem om det behövs. Och kom ihåg vad Gud tidigare har gjort i ditt liv. De under och tecken som han har välsignat dig med. För Gud kan göra det igen. Det här miraklet fick faktiskt Israel fira år efter år. Kallas för, eller ökenvandringen, när de firar det här, kallas för lövhyddohögtiden. Ni känner säkert till det. Det här skulle de komma ihåg. Ni ser vad Moses skulle kalla den här platsen. De skulle påminna och göra den till en festlighet. Och det är i den här lövhyddohögtiden som Jesus i templet ställer sig och säger så här. Och påminner sig Israel om det här. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger, detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Till anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Och Paulus spinner vidare på det här och säger att Jesus är den där klippan som Mose fick slå på. Och ni vet, när Jesus dog på korset, när han blev slagen, det var då som det blev möjligt för oss alla att få ta emot anden. Så allt hänger ihop. I alla fall. Så gå till nästa del av det här kapitlet. Och nu händer någonting helt annat faktiskt. Så vi ska läsa från vers 8. Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sa Mose till Josua: "Välj ut manskap åt oss och drog ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen." Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och la under honom och han satte sig på den. Sen stödde Aaron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Amalekiterna, det var ett folk som var närbesläktat med israeliterna. Ni vet Jakob och Esau, de här två bröderna. Esau var den förstfödde egentligen då, men Jakob fick ju löftet om Kanans land. Ni kommer ihåg de två. Amalek var sonson till Esau. Och Jakob, det är ju israeliterna, Israels stam. Så de var släkt liksom. Och värsten är värst, vad säger jag? Släkten är värst heter det. Sorry. Det kan vara så att amalekiterna är lite småsura på israeliterna. Därför att Jakob fick ju det här löftet om Kanans land. Det förlovade landet som flödade över av mjölk och honung. Det borde ju egentligen Esau ha fått eftersom han var den förstfödde. Men Jakob snodde ju det här löftet, eller hur? Bytte bort det mot en skål med ärtsoppa eller någonting sånt. Så jag tror amalekiterna var lite småsura. Nu ska vi ge igen, kanske de tänkte. För nu har vi chansen. Nu har israeliterna bott 400 år i Egypten. De kan ingenting om krig. Jag menar, vilken egyptisk farao hade tillåtit att de israelitiska slavarna skulle tränas i stridskonsten? Liksom? Såklart inte. De kan ingenting om det där. Vi attackerar dem. Och det fula som amalekiterna gör, och det som gör Gud riktigt, riktigt arg, det är att de anfaller bakifrån. De anfaller efter truppen. Ni vet där de som gick långsammast samlades längst bak i det här tåget av människor. När de svaga var. När de gamla gick. Där de som var sjuka hade hamnat. Är ni med? Efter truppen. De anfaller amalekiterna. Och Gud blir fullständigt vansinnigt arg på amalekiterna. Och Gud startar en slags, som man kallar det, alltså amalekiterna ska verkligen få liksom. De ska besegras på grund av det fula sätt som de anföll Israel på. Och dessutom var amalekiterna det första land som anföll Guds folk. Man ibland så tänker man även att amalekiterna är en slags symbolisk grupp för de som vill utrota Israel. Och de kommer tillbaka i historien hela tiden i olika former. Men Mose går upp på berget och säger åt Josua att gå ut och kriga. Det här är första gången som Josua nämns i Bibeln. Vet ni vad Josuas grekiska form av namnet är? Ni som läser på skärmen vet förstås. Det är Jesus. Jesus är bara, alltså rakt av, Josua. Fast Josua är hebreiska och Jesus är grekiska. Det är exakt samma namn. Och betyder Gud frälsaren. Eller Gud räddar. Och Josua är en förebild på Jesus. I alla fall. Det jag vill säga om den här striden är att Israel hade aldrig krigat förut. De visste, som jag nämnde förut, inte hur man gjorde. De var inte tränade i krig. Gud hade tidigare stridit för dem. När egyptierna jagade dem, då var det Gud som kämpade för dem och visade, eller ja, och stred mot egyptierna. Så Israel hade aldrig gjort det förut. Och en poäng vi kan lära oss av det är att ibland så säger Gud till dig, nu ska du kämpa. Nu är det dags för dig att strida. Ta ditt svärd och gå och kriga liksom. Nu menar jag inte, alltså, nu menar jag i en andlig bemärkelse. Du ska inte ta ett svärd och gå och kriga på riktigt. Utan det var en bild. Men ibland säger också Gud till dig, nu kan du sätta dig här. För jag ska strida för dig. Du behöver inte oroa dig över dina fiender just nu. Jag ska ta kampen mot dem. Och du ska få titta på hur jag besegrar dem. Ibland gör Gud så. Men ibland så ger han i svärdet och säger, gå ut och kriga. Och nu var det dags för Israel att gå ut och kriga. Och Mose går upp på berget. Och då kan man ju tänka sig på ett sätt att Mose var feg. Att han inte ville delta i själva striden. Och att han ville överlåta det åt de andra liksom. Men så var det ju inte. Utan Moses uppgift var den viktigaste uppgiften av alla i det här fallet. Han var den som gav segern genom det han gjorde. När han går upp på berget och lyfter sina händer, som det står, det är en böneställning som judarna hade. Vi ber ju med, vi böjer ner huvudet och knäpper våra händer och blundar. Det är så vi ber. Men på den här tiden då bad man så här: lyft dina händer mot himlen och be. Det var det Mose gjorde. Men problemet var att han orkar inte. Det förstår vi ju själva. Har ni gjort den här, ja, vi fick göra så där i lumpen. Skulle hålla ut våra händer så här. Har ni gjort det någon längre stund så förstår ni ju hur jobbigt det blir efter ett tag. Men när han inte längre orkade, så först så tog de honom till en sten så han kunde få sätta sig ner. Men när han fortfarande inte orkade, när händerna sjönk och amalekiterna fick övertaget när händerna sjönk liksom. När han inte bad så, och sjönk liksom, så fick amalekiterna övertaget. Då håller de upp hans händer åt honom så han ska kunna orka och be. Och det är en bild, det var precis det jag visade i det här filmklippet. Det finns uppgifter som Gud ger dig som ingen annan kan ta över. Ja, rent teoretiskt kan man ju. Tänker att jag skulle sjunga idag liksom. Jag skulle ta Tords uppgift och sjunga. Hur bedrövligt skulle det inte bli liksom? Jag kan inte sjunga. Och det finns, när Gud ger dig din kallelse, då är det din kallelse. Och det kan inte bara vem som helst ta över. Och därför så finns det människor som kan stötta dig när det blir tungt, när det blir jobbigt. Och göra så att du orkar. Det var det som Aaron och Hur gjorde. De kunde inte ta Moses roll. Men de kunde stötta Mose i den rollen han hade. Vilken uppgift har Gud gett dig? Tänk på det en sekund. Vad har Gud gett dig för uppgift? Eller vilka uppgifter? De kan inte, om du nu tänker på dem. De kan inte vem som helst bara ta över så här. Du behövs i Guds rike. Men när det blir jobbigt för dig att utföra de här uppgifterna, då finns det vänner som kan vara med och stötta dig. Hur som helst, när Josua sen har besegrat amalekiterna, så händer avslutningsvis här en bra sak som jag vill lyfta fram också. Och det är att de bygger ett slags, jag läste inte den texten men ska se om jag kan hitta den här. De bygger ett altare och gav det namnet Herren mitt baner. De bygger ett altare för att minnas den här striden. Och avslutningsvis så vill jag bara säga att det är viktigt att ge äran till Gud för segern liksom. Mose var den som bad så att segern blev möjlig. Hade inte Mose bett, då hade inte heller Israel vunnit. Det såg vi i texten. Det visar oss hur viktigt bönen är. och hur viktig bönen i till exempel en församling är. Vi har ju våra bönemöten här på onsdagarna och vi har många som ber i hemmen. Utan de här två liksom grupperna, om man säger så, så kan inte församlingen heller vinna striden mot djävulen. Då blir vi liksom undanträngda, besegrade, obetydliga. Vi är liksom undanskuffade bara som församling. Men när vi har bedjare, då vinner vi segern liksom. Då vinner vi kampen. Då tar vi plats. Och då måste djävulen till sist fly. Det är den bilden jag hoppas ni kan se. Men vi får heller inte glömma att församlingen består inte bara av bedjare. Josua fick ju faktiskt strida också. Hade inte han gjort det, då hade ju inte spelat någon roll om Mose, hur mycket han än hade bett. Vi behöver både och. Vi behöver de som ber i bakgrunden och vi behöver de som är ute och kämpar striden. Både och liksom. Tillsammans så vinner vi segern. Och sen då, som jag sa, så byggde de ett altare och gav Gud äran. Därför att Mose bad, Josua kämpade, men Gud gav till slut segern. Så båda de här två berättelserna, avslutningsvis. Det var Mose som fick slå på klippan, men Gud lät vattnet flöda fram. Det var Josua som stred mot amalekiterna och Mose som bad, men Gud gav segern.